God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka och det med Håkan Sundliden. Och vi är på första Korintierbrevet och vi har kommit fram till del 36. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Nu har klockorna ringt ut. Tiden är inne för bibelförklaringen. Och vi ska börja på första Korintierbrevets 11:e kapitel. Jo, det 11:e kapitlet är ju inte så helt lättillgängligt för vår tid och för vår kultur. Det handlar ju då om kvinnans huvudbonader eller frisyrer i gudstjänsten. Och det, man kan undra, liksom, är det här verkligen någonting som vi ska behöva ha med i vår bibel? Och hur ska vi förstå det här idag? Men vi kan inte ta lätt på det, därför att det här med genusperspektivet är ju minst sagt inte bara aktuellt utan i många kretsar faktiskt dominerande. Och vi är rätt så formade, inte av Paulus utan av vår tid. Men vi ska ta det här sakta men säkert, och så ska vi säkert upptäcka nya saker. Det är jag ganska säker på. Det är ju så här då att vi avslutade det tredje tänkta talet förra gången. Det är alltså kapitel 8, 9 och 10. Och det handlar ju både det tredje talet och det andra talet innan i stor utsträckning om det heligas gemenskap. Vi hade det redan från första kapitlet. Ni vet, jag har sagt det många gånger. Jag tror jag får fortsätta att säga det, därför att det tål att upprepas. Man uppfattar ju Korintierbrevet som att några håller sig till Apollos, några till Kefas och några till Paulus och så vidare. Och det är ju riktigt på ett sätt. Men det är inte splittringen i församlingen som är det stora problemet. Utan det stora problemet är att de inte ser att de alla tillhör samma Kristus. Alltså man tänker i partier. Man tänker inte att här är vi olika partier som tillhör samma Kristus. Det sista ledet har man så att säga inte med. Så hela första Korintierbrevet, menar jag, präglas av den här heliga gemenskapen och hur vi relaterar till varandra. Och när jag säger det och stryker under det så ofta och så hårt, så betyder det också att det är nyckeln, tolkningsnyckeln till ganska många versar och många tankar i Korintierbrevet. Det är bara genom att tänka tanken att det här handlar om det heligas gemenskap som man ser att det handlar om det heligas gemenskap. Bästa exemplet är kanske det som jag sa nyss, att man ser att man tillhör olika partier, och så var det vid nattvardsbordet också. De delade upp sig vid olika bord. Ja, det problemet ser vi. Det kan vi lätt se och vi kan lätt identifiera oss med. Men det verkliga problemet måste vi se. Nämligen att vi inte kan urskilja Herrens kropp. Att vi inte kan urskilja Herrens närvaro. För skulle vi kunna göra det, då löser det andra sig av sig självt. Och så är det också sedan när vi kommer in i fortsättningen här. I det tredje talet, alltså i kapitel 10 som vi gjorde förra gången, ni ser hur det slutar i vers 32. Det slutar med att Paulus säger: väck inte anstöt i Guds församling. Där har vi själva tolkningsnyckeln. På det sättet kan vi förstå hela kapitel 8, 9 och 10. Det handlar om att inte väcka anstöt i Guds församling. Utan tvärtom, som det står i vers 31, här står ju tre saker eller tre principer som han har med i sin sammanfattning av det här tredje talet. Han säger att vi ska göra allt till Guds ära, slutet på vers 31. Och det här är ju en princip som är tillämplig i alla tider och alla kulturer, som gäller för oss också. När vi kanske tycker och tänker olika och vi handlar olika, vi lägger upp det på olika sätt, så är det här en vägledande princip, att allt det vi gör ska göras till Guds ära. Eller som det står i vers 32 och 33, kärleksbudet. Det står: väck inte anstöt, men det betyder ju att vi ska ha en kärlek till Guds ära, men vi ska också ha kärlek till varandra. Kärlek, det dubbla kärleksbudet är vägledande. Och så Paulus säger i vers 34, följ mitt exempel. Eller i kapitel 11, vers 1 står det. Men vi sa det förra gången att det borde vara vers 34. För den versen ska nog hänföras till det tionde kapitlet och vara avslutningen, knorren på det tredje tänkta talet. Men nu var det inte det vi skulle fortsätta med, utan nu ska vi ge oss in på det fjärde tänkta talet. Och det börjar då med vers 2. Och det fjärde tänkta talet är, ifall vi följer Collins tolkningar eller utläggningar, så är det fjärde tänkta talet kapitel 11. Alltså hela kapitel 11. Och när vi kommer till kapitel 12 så är det femte talet. Så 12, 13, 14 hänger ihop. Men så har han föredragit att göra det här. Det går att göra på andra sätt också, som jag sagt många gånger tidigare. Och det är inte alldeles ovanligt att man slår ihop det fjärde och femte tänkta talet. Så att kapitel 11, 12, 13, 14 hänger ihop. För det handlar alltihopa om gudstjänsten. Men kapitel 11 är rätt så speciellt, eftersom det handlar om kvinnans ställning framförallt i gudstjänsten. Så att det är en ganska tydlig enhet i sig, det här kapitlet. Och det faller sönder i två delar. Så kapitel 11, vers 2 till och med 16 har rubriken i folkbibeln Kvinnan i församlingen. Och sen i samma kapitel, vers 17 och kapitlet ut till och med vers 34, så handlar det enligt rubriken här om ett rätt nattvardsfirande. Och då kan man ju tycka att det här är ju två stycken helt olika ämnen. Hur hänger det här ihop i samma tal eller i samma kapitel? Kvinnan i församlingen och rätt nattvardsfirande. Jo, det hänger ihop återigen. Nyckeln är det heligas gemenskap. Nyckeln är här det heligas gudstjänst. Båda de här ämnena har att göra med gudstjänsten. Så därför så ska vi inte köra i diket redan ifrån början. Jag kommer att ge er ganska mycket information om det här med kvinnans ställning. Men vi ska inte köra i diket på så sätt att vi tror att det handlar om kvinnans underordnande i förhållande till mannen. Det finns sådana meningar. Vi ska komma in på det i detalj. Men det är inte det handlar om, utan det handlar om gudstjänsten. Och det är viktigt att vi ser det. Därför att det är själva tolkningsnyckeln. Här finns alltså en inledning i det här fjärde talet, vers 2, och en avslutning i vers 16. Och däremellan så har vi själva avhandlingen, så att säga, och i verserna 3 till och med 6 så hämtar Paulus argument med anslutning till den grekiska kulturen, eller från den grekiska kulturen. Och i verserna 7 till och med 12 så hämtar han argumenten från skapelseberättelsen. Och i verserna 13 till och med 15 så talar han om lämplighet. Så själva tesen, om jag säger så, det är den att låt männen vara män och kvinnorna kvinnor. Eller om vi vill knyta an till det som jag sa i avslutningen på kapitel 10. Väck inte anstöt, särskilt inte i gudstjänsten, det är temat. Eller om du vill ha ett annat bibelord, det här där han säger att Gud är inte oordningens Gud, utan fridens Gud. Att vi underordnar er varandra. Det är det här som är temat. Och då hämtar han argumenten, som jag sa, från kulturen, skapelsen och vad som är lämpligt, vad som passar sig. Men vi ska börja med den andra versen. Jag berömmer er, skriver Paulus, för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Det är inledningen. Så han börjar med att berömma dem för att de håller fast vid hans undervisning. Och så står det som jag har fört vidare till er. Där är en teknisk term, paradoseis, som betyder tradition, som jag har traderat till er. Vi har varit inne på det tidigare. Vi vet att i den judiska traditionen så fick man ju lära sig själva traditionspaketet utan till ord för ord. Och det skulle sedan förvaltas och skulle ges vidare till nya generationer, ord för ord, utan förvanskning. Inte lägga till, inte dra ifrån. Det är den termen, det här traderandet. Det är det ordet som han använder här. Så det betyder att det som kommer här, när vi kommer in på kvinnan och huvudbonaden och det här, hör hemma i den traditionen. Och då genast så får vi en del frågetecken, förmodar jag. Så därför så är den här inledningen viktig. Det där med traditionen eller den undervisning som jag har fört vidare, traditionen, vi har talat om det tidigare. Det kan handla både läran, ord för ord, men det handlar också om livsstilen. För det var ju det fenomenala med Herren Jesus, att han förmedlade vidare inte bara en lära, utan han förmedlade vidare sitt eget liv, sin egen helige ande. Och läran, den rätta läran och den rätta anden är två sidor av samma person, av Jesus Kristus. Och det är, därför så kan traditionen vara både läran och livsstilen. Eller djupast sett livet. Livet tar ju sig uttryck i livsstilen sedan. Och det handlar om nu när vi talar om en kristen tradition, det är precis som jag antydde, det är den lära och det liv som emanerar, som kommer från Jesus Kristus. Det är det vi talar om. Det som kommer från Jesus Kristus har via apostlarna och via Paulus förts vidare till de kristna i Korint. Och det får inte förvanskas. Men i Korint så var det ju bara hedna kristna, eller de flesta var ju hedna kristna, så de hade ju tagit emot sin uppfostran från helt andra håll och kanter, till och med från andra gudaväsen. Så här blir ju en krock, så att säga. Om du tittar i Galaterbrevet, eller jag slår upp och läser Galaterbrevet, så står det i första kapitlet, den fjärde versen, om Herren Jesus Kristus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Så det bibliska perspektivet är att människor i allmänhet behöver bli räddade från den nuvarande onda tidsåldern. Eller från sin egen kultur, från sin egen fostran, mänskliga, världsliga fostran. Eller om man vill uttrycka det på ett annat sätt. Det du har blivit fostrad med behöver helgas. Det behöver tas in i Kristus och förvandlas av Kristi helige ande så att det blir ett heligt liv. Det är bara ett olika sätt att uttrycka det på. Det är inte bara att vi ska bli frälsta från den nuvarande onda tidsåldern eller räddade från oss själva, utan det är ju att vi ska bli förvandlade till Jesu Kristi likhet. Och här finns det då en kamp. Här finns det en konfrontation mellan två olika världar som möts i din och min person. I Kolosserbrevet så uttrycker Paulus det som så, kapitel 2, vers 8. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Så det här har vi också, den motsättningen. Det finns ju naturligtvis många fina mänskliga traditioner. Och det finns många goda stadgar, mänskliga stadgar. Och det finns många goda tankar inom filosofin. Men som makter, som system, så krockar de med varandra. Det Paulus förmedlar, det är ju det himmelska livet. Det är det som emanerar, som härstammar från Jesus Kristus, från himlen. Och som kommer till oss, vi tar emot det i vårt inre genom tron. Och det ska sedan då förvaltas och det ska förverkligas ibland oss. Vi skulle ju vara Kristi kropp på jorden. Och det som jag tycker är så underbart är att det är ju uppenbart när man läser Paulus att det är inte bara frågan om fina tankar, utan han menar verkligen att det skulle kunna vara så. Och jag tror också att det kan vara så. Men nu är det några frågor som jag måste ta upp här. Tre frågor. Och nu tar det lite tid, va? Så det kan inte gå så fort fram. Ni kanske tycker att jag krånglar till det. Jag hoppas inte det. Här ställs min pedagogiska förmåga på hårda prov, märker jag. Men eftersom det här är så känsligt, missförstått, förvanskat i vår tid och i vår kultur, så har jag åtminstone för egen del fått fördjupa mig i det här och brottats med det här. Och då ställer jag kritiska frågor till mig själv och söker jag svaren. Det tar lite tid. Och jag tycker att jag ska ta tid också med er att, så att säga, delge er de tankarna. För nu är det redan här i inledningen på det här talet åtminstone tre stora frågor som jag vill ha svar på. Och de tre stora frågorna, man bara nämner dem, det är det första. Det första är: vilken tradition hänvisar Paulus till? Han säger ju det, att han har fått en undervisning som han fört vidare. Han har tagit emot och fört vidare. Vad är det för tradition? Var kommer den ifrån och vad innehåller den? Vad är det de ska hålla sig till alltså? En annan fråga, det är: vad vet vi om den korintiska kulturen? Hur fungerade det i Korint när det gäller manligt och kvinnligt och huvudbonader och sådana saker som kan ha spelat in i det här sammanhanget? Och det tredje frågan som jag har brottats med, det är: menar Paulus att kvinnan är underordnad mannen? Alltså att mannen är kvinnans huvud, för så står det ju här. Och det kan vi inte heller slinka förbi i vår tid. Så jag tänker ta lite tid till var och en av de där frågorna. Alltså den första frågan. Vilken tradition är det som Paulus åsyftar? Vad är problemet? För det är ju uppenbart att Paulus känner att han behöver korrigera någonting i församlingen i Korint. Och det tycks ha att göra med gudstjänsten. Hur man uppträder i gudstjänsten. Och texten sen, den handlar ju då om vad mannen och kvinnan, eller mannen eller kvinnan, eller mannen och kvinnan ska ha på huvudet när de profeterar och ber. Jag undrar om inte vi ska göra som så att vi helt enkelt läser de här verserna 3 till och med 15 så att vi får en helhetsbild. Så kan du själv se hur krångligt det är innan vi går vidare. Alltså från vers 3. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Ty om en kvinna inte har något på huvudet bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna eftersom hon fått håret som slöja. Ni ler lite grann. Ni är glada att ni inte står här där jag står. Men när det gäller då den här traditionen som Paulus tydligen hänvisar till, eller som han har sin undervisning ifrån, så är då frågan om vad det är för en tradition. Och här finns det lite olika svar. Och det första svaret, det hämtar jag då från en känd feministteolog och liberalteolog. Och skälet till att jag gör det är både för att göra rättvisa till de olika tolkningarna, men också därför att det är den tolkning som är förhärskande i våran kultur och i vårat sammanhang. Så det bör man känna till. Hon heter Elisabeth Schüssler Fiorenza. Och hon anser att i grund så hänvisar inte Paulus alls till någon tradition. Utan han inför en tradition. Hon menar att Paulus vet att det är, och då syftar hon väl förmodliga framförallt på de judiska synagogutjänsterna. Där finns det en viss ordning. Och i den här kulturen så finns det också en ordning att kvinnan är väldigt underordnad. Och då menar hon att Paulus nu inför och stadfäster den ordningen i den kristna församlingen. Så att från och med här och framöver genom historien ska kvinnan vara underordnad mannen och ha någonting på huvudet. Det som stör mig med det här, det är det att den tolkningen ska man då få höra från liberaler och feminister. Därför att när man har gett den tolkningen så ger man sig på att kritisera den. Och säger att det kan vi ju inte tro på. Förstår ni pedagogiken? Så är det uppbyggt. Det här att hon ska ha något på huvudet när hon ber eller profeterar och att hon ska tiga i församlingen som kommer sen i 14 kapitlet. Det är alltså ingenting annat än ett påbud ifrån Paulus som han har hittat på. Men det är bara ett sätt, en antydan på en tolkning. Det finns en annan tolkning och det är den som en del exegeter hävdar, nämligen att det här är en av de fem apostoliska traditioner som Paulus hänvisar till i första Korintherbrevet. Den första är i 7 kapitlet vers 10. Där står det här om att undvika skilsmässa. Det är en apostolisk tradition. För det står där, de gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man och så vidare. Det här har vi ju gått igenom tidigare så det återupprepar jag inte. Utan jag bara visar på att här hänvisar Paulus till en tradition ifrån Herren. Och den för han nu vidare i sin undervisning här i det 7 kapitlet. Den andra apostoliska traditionen hittar man i 9 kapitlet, vers 14. Där står det nämligen, så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Så det handlar alltså om understödet till de som predikar. Det skulle också ingå i en av de här traditionerna, eller ingå i den stora traditionen, anvisningar ifrån Herren Jesus själv. Och den tredje, det är den som vi precis har läst här nu då, som han hänvisar till då i kapitel 11, vers 2. Den undervisning som jag fört vidare till er, den skulle då handla om, eller gå tillbaka på till, i alla fall, till den palestinsk-judiska traditionen som säger att kvinnor som rör sig i det offentliga ska bära något på huvudet. För det är den judisk-palestinska traditionen, när de är i det offentliga. Det fjärde, det finns i vers 23 och 26, kan vi se. Ja, det är ju det om nattvarden. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Och så kommer då detta med nattvarden, att man ska göra på ett visst sätt. Det är också då en apostolisk tradition. Och det sista, kapitel 14, vers 33, där det står, liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar. Och så vidare. Vers 36. Är det kanske från er Guds ord har utgått? Så här finns alltså åtminstone fem stycken olika traditioner kan vi väl säga. Då, som Paulus har tagit till sig. Som han förvaltar och som han nu för vidare. Och då skulle man enligt de här exegeterna förstå det här i 11 kapitlet som så att Paulus bekräftar eller håller fast vid och bekräftar den palestinsk-judiska traditionen att kvinnor som rör sig i det offentliga i gudstjänsten ska ha något på huvudet när de ber och profeterar. För då skulle man ha i den traditionen. Alltså det är snarlikt det första tolkningen, det första sättet att förstå det hela. Sen finns det andra exegeter, ni ska få fyra olika. Den tredje tolkningen, det är den att det finns de som menar att det Paulus säger i tredje versen, att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud, det bygger på en kulturell hierarki. Så uppfattade folk i allmänhet på den här tiden, och inte minst i Grekland då och i Korint, så uppfattade man skapelsordningen. Skapelsordningen sa man kanske inte, men man uppfattade den sociala hierarkin på det sättet. För kvinnor hade ju inte något eget värde, utan de hade sitt värde i mannen eller genom mannen. Och då skulle den traditionen som finns i den hedniska grekiska världen har kommit in här då med Paulus. Att det är den han har plockat in här. Och så har han förstärkt den med undervisningen ifrån skapelseberättelsen. Och så har han så att säga fogat de två samman och fått en auktoritär undervisning i saken. Sen så finns det då en fjärde tolkning. Och jag kanske redan på en gång ska säga det, att det är den förståelsen som jag ansluter mig till, om det kan vara intressant. Och det är det att Paulus undervisar och traderar tanken på jämlikhet. Därför jämlikheten inträder när vi blir döpta. Och det är därför som Paulus säger till exempel i Galaterbrevet, här är icke jude eller grek, här är icke slav eller fri, här är icke man och kvinna. Så det som är tesen, vad jag förstår, och det här blir då lite motsatt de andra, och det här blir en utmaning när vi sen ska gå vidare i texten, det är att Paulus i själva verket är en härförare när det gäller jämlikhet. Och jag har visat på det tidigare, jag ska inte upprepa det, men om jag kommer ihåg det så ska jag göra en sammanfattning av den här undervisningen när vi har kommit igenom den. Och då ska jag visa på alla de bibelställen som vi redan har gått igenom, där Paulus lyfter fram kvinnans ställning på ett sätt som är anmärkningsvärt. När det är sagt så hindrar det inte att man och kvinna är olika. Och jag vet att min vigningsbiskop Bertil Gärtner var mån om att påpeka det just när det gäller Galaterbrevet, det som jag citerade. Där så står det, här är icke grek eller jude. Här är icke slav eller fri. Här är icke man och kvinna. Så han spelar inte ut man eller kvinna mot varandra, utan han har med man och kvinna. Det är så att när vi är döpta, menar Paulus, så är vi jämlika genom dopet. Och vi får båda våra vita dopdräkter. Och vi är lika mycket värda så att säga inför Gud och i varandras ögon också. Men vi är ändå olika. Och det kommer vi se när vi kommer in på tjänster och nådegåvor, olika lemmar i kroppen och så vidare. För då lägger han ut det mera. På ett närmare sätt. Så det gäller, och jag skulle tro att i Korint så visste man om det, att när man döptes så blev man jämlik. Och man tog det till sig, men man förstod inte riktigt vad det innebar i praktiken. Och det är här någonstans som jag tror att det har gått i diket. Vad betyder det till exempel att man och kvinna är jämlika i gudstjänsten men ändå har olika uppgifter? Det är den typen av frågor som Paulus talar om. Ta som ett exempel att om du har en svensk och en engelsman och båda blir döpta i samma dopgrav till exempel och tas upp i samma församling, så betyder det ju inte att de upphör att vara svensk eller engelsk. Det är man ju fortfarande. Så i en mening så sker ju ingen förändring i dopet. Det är inte så att jag, när jag blir medborgare i himmelriket, så blir jag med mitt svenska medborgarskap. Så är det inte. Utan det som finns på skapelsens plan finns kvar, trots att jag är jämlik i Kristus med alla andra. Vi ska komma tillbaka till det, men där tror jag att vi har där har vi den tolkningen som jag i alla fall vill företräda, att här finns Paulus driver en jämlikhet, men det finns också, eller kvarstår också, eller inte kvarstår, för den kommer alltid att finnas, den där olikheten. Vi är ju skapade olika. Det var från början så. Det var meningen att det skulle vara olika man och kvinna. Och det är meningen efter försoningen och frälsningen också. Och förmodligen, om vi tänker oss in i himlen, så kommer vi vara man och kvinna där också. Även om vi inte är bundna till kön, precis som Jesus säger. Nåja, den andra frågan som vi behöver belysa. Sen ska vi dra ihop det här så småningom. Men den andra frågan som vi behöver belysa, det var den om den korintiska kulturen. Hur var det i Korint? Hur såg korintierna själva, alltså de som inte var kristna, hur såg de på kvinnors huvudbonader eller kvinnors frisyrer? Jag säger så därför, och vi ska komma tillbaka till det också. I den grekiska texten står det kata kefale echon. Det översätts här med huvudbonad. Eller står det huvudbonad? Det står det, va? Har något på huvudet, står det. Och det är egentligen bättre. För huvudbonad, då tänker vi mössa eller hatt, va? Men på grekiska så står det kata kefale echon. Alltså någonting som kommer ner från huvudet, betyder det. Och det skulle kunna handla om frisyrer också. Behöver inte vara huvudbonad, utan det kan vara frisyrerna. Och då kanske ni tycker att det låter lite märkligt, men då är det så här när man tittar på den grekiska kulturen, och här finns ju utom bibliska texter, att frisyrer och huvudbonader var ett stort diskussionsämne vid den här tiden i Korint. Man kan le åt, åtminstone gör jag det, men frågan är om inte det är ett stort diskussionsämne också i vår tid. Visst är det rätt märkligt? På den här tiden i Korint så var det egentligen bara överklassen som hade tid och som hade råd att tänka på sitt utseende. Men de gjorde det desto mer. Man hade ju anställda slavar, doulos, tjänare kanske bättre att säga, i sina hushåll. Och där fanns tjänaren paidagogos, brukar vi nämna om, den som skulle sköta fostran utav barnen. Men en annan sån där tjänst var de som skötte frisyrerna, så privata frisörer. Men det var ju bara överklassen som hade råd med det. Och det kan man ju tänka sig också när vi kommer till nattvarden sedan. Att de som tjänade vid bordet, eller de som hade tjänat som frisörer. Och så kommer deras dam eller deras herre till den gemensamma gudstjänsten med uppseendeväckande frisyrer. Som de har jobbat med hela förmiddagen, hela dagen, för de skulle ju gå på gudstjänst på kvällen. Det är det här någonstans som jag för min del tror att Paulus reagerar. För det här sätter sin prägel på gudstjänsten på ett ofördelaktigt sätt. Eller de här slavarna som kanske hade blivit kristna och som tjänade vid bordet men själva inte fick sitta vid bordet. Också med olika partier i församlingen. Har inte att göra med att de skulle vara ojämlika, utan tvärtom. Det har inte att göra med att de är ojämlika, utan de är ju jämlika. Det är därför skulle de ju sitta vid bordet. Och därför skulle man inte avvika på det sättet. En av stoikernas filosofer, ni ska få tre stycken samtida filosofer citerade. En av stoikernas filosofer heter Rufus. Han levde mellan 25 och 101 efter Kristus. Det vill säga, han är samtida med Paulus. Han lever i Korint när det här skrivs. Han skriver i en av sina skrifter, och han har tagit över den undervisningen som han förmedlar till sina lärjungar ifrån en lärofader, en känd filosof som heter Zenon. Och han skriver ett avsnitt som handlar om att hålla ordning på sitt hår. Och här ironiserar, eller går han emot somliga män. Och nu citerar jag. Som klipper håret för att de vill se bra ut inför dem de vill behaga. Några lägger sig till med frisyrer för att de vill göra intryck på kvinnor och pojkar. Nu för tiden ser vi till och med män som klipper sig för att de vill känna sig lättare. Och det händer till och med att de rakar sina kinder. Det är uppenbart att sådana män har blivit fångade av sitt lyxliv och blivit fullständigt förslappade. Män som föredrar att uppträda feminint, hermafroditer, det vill säga tvekönade. Något som riktiga män måste undvika till varje pris. Det är alltså vad som råder i Korint. Det här ska vi sedan jämföra med vad Paulus skriver. Då kanske vi kan få lite bättre balans i den text som vi har här i första Korintsebrevet. Det finns en annan stoiker som heter Epiktetus. Han levde 55 till 135 efter Kristus. Alltså han var lite äldre, något yngre än Paulus. Men han skriver just om frisyrer. Citat. Unge man, vem är det du försöker behaga? Först av allt ska du lära dig vem du är. Och först senare i ljuset av den insikten smycka dig själv. Är du man eller kvinna? En man. Då så, se till att du också pryder dig själv som en sådan. Som en man och inte som en kvinna. Kvinnor är födda mjuka och sköra av naturen. Om hon är hårig är hon att likna vid ett vidunder. Och i Rom ställs hon ut bland sådana. Men om en man inte är hårig, då är han ett vidunder. Men vad ska vi göra med en man som klipper och ansar sig själv? En man som önskar att han var en kvinna. Vilket förskräckligt spektakel. Så kunde det låta i den grekiska kulturen. Och de judiska författarna, för det är inte bara greker utan det finns ju judar också och rabbiner. De hade en liknande uppfattning. De menar att en pojke inte fick låta håret växa långt. Långt hår ansågs vara för kvinnor. Och den judiske författaren Filo, som är en av de mest framstående judiska författarna, som levde 20 före Kristus till 50 efter Kristus. Alltså han var verkligen samtida med Paulus och samtida med Jesus. Och han var expert på att lägga ut Gamla testamentet. Han höll till i Alexandria i Egypten. Men hade stort inflytande över hela den judiska traditionen. Han skriver om pederasti. Alltså han skriver om kärleken mellan vuxna män och tonårspojkar. Det är klart att vi reagerar. Men faktum är att det här var socialt accepterat på den tiden. Den kunde vara erotisk kärlek, men det behövde inte vara det. Utan de här pojkarna sprang då hos de här männen. Och så skriver han då om männen och om pojkarna. Lägg märke till hur utstuderat de flätar och smyckar sitt hår. Och hur de tvättar och målar sig i ansiktet med kosmetika. Färgämnen och liknande. Och hur de parfymerar sig själva med välluktande preparat. Faktum är att förändringen av den manliga naturen mot den kvinnliga praktiseras av dem som en konst utan att de rodnar. Dessa personer döms med rätta till döden av de som följer lagen. Som föreskriver att de män eller kvinnor som så förnedrar naturen inte borde få leva en dag eller ens en timme när han så skämmer ut sig själv, sitt hem, sitt land, ja hela mänskligheten. Med de där tre citaten så vill jag att ni ska få känna något av stämningen i Korint. Någonting av hur man tänkte i de här sammanhangen på den här tiden. Så att när vi sen läser då det som Paulus skriver, då ska vi göra det, menar jag, i ljuset utav det som ni har lyssnat på. Rufus, som jag citerade först, han hänvisar till auktoriteter, till Zenon. Epictetus hänvisar till naturen eller skapelseordningen. Och Philo hänvisar till skammens kultur. Att man skulle skämmas när man beter sig så. Det är precis samma sätt att argumentera som Paulus har. Han knyter an till det här. Han vet vad han skriver om. Så i den här miljön i Korinth så faller det sig naturligt att Paulus knyter an till skapelsen. Till man och kvinna skapade han dem. Och ingen av dem som jag citerade, som ni märkte, och inte heller Paulus, vill veta någonting om homosexualitet eller pedofili, utan de var måna om att avgränsa sig mot sånt. Då är vi inne på den tredje frågeställningen. Menar Paulus att kvinnan är underordnad mannen? Är det därför hon måste ha något på huvudet? Hur kan män och kvinnor ära respektive vanära varandra? Och när Paulus skriver om de här sakerna så är han framförallt teologisk. Kristet, judisk kristet teologisk. Vi läser igen där från vers 3 till och med vers 6. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud. Att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Så ni ser att här finns ju två påståenden, två råd. Han säger att om en man ber och profeterar, då ska han inte ha något på huvudet. Men om en kvinna, gäller det motsatta, de bör ha något på huvudet. Sen en sak till som jag ska säga innan vi fördjupar sig där. Det som stod i 7 kapitlet, vers 1, som vi måste komma ihåg. Och det är att Paulus i den här undervisningen svarar på frågor som korintierna har ställt till honom. Så det är inte Paulus som initierar det här. Utan det är tvärtom församlingen i Korint som har problem med det här i gudstjänstfirandet. Det skapar oordning och de ställer frågor till honom. Hur de ska uppträda och vad de ska tänka på. Hur deras nyvunna frihet ska ta sig uttryck. Det är frågorna som de ställer till Paulus. Jag tänker så här, jag kommer säga det igen och visa på det tydligare, men jag säger det redan nu så jag väver in det i varannat här. Men jag tänker mig som så att i den hedniska kulturen i Korint, där hade man sina föreställningar. Tempelfesterna ska vi inte bara tala om, det har vi gått igenom i 10 kapitlet. Hur de drack och dansade, begick otukt och till och med dansade kring guldkalven. Allt det här som fanns i den tidens kultur, i Korinths kultur, har de ju blivit frälsta ifrån när de blev kristna. När de blev döpta så blev de befriade ifrån det liv som de tidigare levde. Och så blev de upprättade i jämlikhet, män och kvinnor, i Kristus. De hade en nyvunnen frihet. Men de visste inte hur de skulle hantera den friheten. De hade inte de sociala koderna, de kristna koderna, utan man hade de gamla. Och därför så tror jag, efter att ha hållit på ganska länge med det här uppriktigt sagt, att en del av det gamla livsmönstret har följt med in i deras beteende i församlingsgudstjänsten i Korint. Jag säger det därför att det gäller ju att komma rätt här ifrån början. Så att vi inte går i diket från början, utan vi ska förstå att det handlar om att förvalta den frihet som de har fått. Ett missförstånd som jag tror kan ha rått vid den här tiden är förmodligen den här undervisningen om att i Kristus så är det inte man eller kvinna. Alltså och det här menar man inom feministteologin i vår tid, att där upphövs det här med kön. Så att i Kristus så spelar det ingen roll om man är man eller kvinna. Alltså det är en helt annan förståelse än den som jag gav uttryck för alldeles nyss. Jag kan mycket väl tänka mig att det var så också i Korint. Att där hade kvinnor som hade blivit frälsta och blivit upptagna i församlingen. Och som hade, de hade blivit uppgraderade, de hade blivit jämlika med männen. Det var de inte tidigare. Dessutom så var det kanske så att de kom ifrån ett hem där mannen inte var kristen. Och det här var då plötsligt ett legitimt sätt för dem att göra uppror emot den otroende mannen. För den otroende mannen hade hållit dem för ojämlika och för mindre värda. Men nu hade de kommit med i församlingen och fick de höra att nu är vi jämlika och nu är vi lika mycket värda. Nu behöver vi inte ha något på huvudet. Nu kan vi släppa ut håret. Nu kan vi bete oss som fria människor. Och så kunde man inte hantera det, utan man spelade över helt enkelt. Så tror jag bakgrunden ser ut. Men som jag sa, man och kvinna, svensk eller engelsman, det upphör ju inte bara för att man har blivit upptagen i Guds församling och börjat fira gudstjänst. Inte heller upphör laddningen mellan könen. Den finns ju kvar. Och det måste också tas hänsyn till i hur man beter sig i gudstjänsten. Jag vill att ni ska veta, säger Paulus i vers 3, att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Han tar alltså tag i det här med den här sammanblandningen. Han säger att det är viss skillnad mellan män och kvinnor. Och så talar han då om han talar ju om tre olika relationer. Han talar om mannens relation till Kristus, kvinnans relation till mannen och mannen och kvinnans relation till Gud. Kristi relation till Gud. Och han använder ordet huvud, kefalé. Nu är det bara det att ordet kefalé eller ordet huvud, det kan precis som i svenskan användas i överförd mening. Alltså kefalé eller huvud, det kan ju betyda överhuvud. Att man är en auktoritet över någon annan. Att man har makt. Att man har rätt över någon annan. Men det kan också betyda källa eller ursprung. När man talar om en flodmynning så heter det kefalé också på grekiska. Så havet kommer ju ur floden så att säga. Då använder samma ord huvud. Och det är ju så det framställs i skapelseberättelsen. Kvinnan kommer ur mannen. Och då används ordet huvud på ett annat sätt. Det betyder inte med nödvändighet att mannen skulle bestämma. Det betyder däremot betyder att kvinnan kommer ur för mannen. Men det är inget sagt om vem som ska bestämma. Så ordet huvud är lite lurigt här. Och att vanära sitt huvud. Om du tittar på om den här mannen i vers 4 som ber eller profeterar med något på huvudet, han vanärar sitt huvud. Då finns det de bibeltolkare som menar att man vanärar Kristus. För Kristus är ju mannens huvud. Så att om mannen beter sig olämpligt så vanärar man Kristus. Men de flesta menar inte så. Utan de flesta menar att han vanärar sitt eget huvud. Jag kommer tillbaka till det också om det skulle vara så. Men frågan är alltså hur vi ska förstå det här med huvud. Är det en auktoritet? Är kvinnan underordnad mannen i den meningen? Eller är det så att de hör samman? Är det det som han vill visa på? Det här går tillbaka då till skapelseordningen. Det här sättet att resonera eller att tänka. Och då är det som så att också här har jag då några olika tolkningar. Jag ska börja med den vanligaste tolkningen som jag redan antytt. Den första och vanligaste tolkningen, det har varit den att kvinnan har tagits ur mannen, har sitt ursprung från mannen. Och tillämpningen är därför att kvinnan är underordnad mannen. Nu ska vi få tre auktoriteter som jag hänvisar till. Biskop Bo Giertz, som jag har en utmärkt bibelöversättning. Han skriver i sin kommentar till Romarbrevet 6:5. Att ha Kristus till huvud betyder att vara sammanvuxen med honom genom dopet och tron. Den som är det får del av Kristi tankar. Här är både man och kvinna som är underordnad Kristus, som är huvudet. Och då får vi del av hans tankar. Det är alltså ett överunderordnande. Hugo Odeberg, som var av den gamla sorten, han skrev sin kommentar till första Korinthierbrevet 1944. Han hade den här gamla synen, om jag får uttrycka det så, att mannen är kvinnans chef. Men har ett viktigt tillägg. Han säger i Herren. Och på det sättet så balanserar han upp det som var hans förståelse av texten. Och som var den vanligaste, och fortfarande tror jag i många sammanhang, är den vanligaste tolkningen. 2007 så kom Stora studiebibeln ut på svenska. Och den innehöll en kommentar, som en engelsk kommentar som var översatt, New International Version. Så det är alltså en väldigt sen evangelikal översättning och tolkning. I den återges tolkningen att kvinnan är underordnad. Och så långt behöver det egentligen inte vara något större problem. Utan problemet blir ju nu, vad får det för följder? Alltså, vad är tillämpningen av ett sådant tänkande? Vad ska vi dra för slutsatser av en sån undervisning? Och hur ska vi praktisera den undervisningen i församlingen? Det är där problemen börjar. Det blir inte mindre av att det kanske ser olika ut i olika kulturer och olika tider. För den där tolkningen, som fortfarande då är den första och vanligaste, den leder ju ordet huvud till auktoritetstänkande. Det är huvudet som bestämmer. Och så använder Paulus orden. Eftersom tiden går nu så orkar jag inte slå upp allting. Men Efesbrevet 1, 21. Efesbrevet 5, 22. Och följande versar i båda fallen. Eller Kolosserbrevet 1, 18. Kolosserbrevet 2, 10. Så som Kristus är en auktoritet över mannen och ska äras av honom, så har mannen auktoritet över kvinnan och ska äras av henne. Kvinnor är underordnade männen genom skapelsen, och därför så ska de visa det genom att bära huvudbonad i gudstjänsten, för att visa att de lever under mannens beskydd. Samtidigt så är det ju också ett faktum. Och det är kanske det som är lite orsaken till den här, om vi säger, stränga tolkningen. Att så var det ju på den tiden. Inte just specifikt i kristna sammanhang. Jag vill snart påstå att det kanske inte var så i kristna sammanhang. Men i Korinth för övrigt så var det ju så. I Korinth för övrigt så är det ett faktum att kvinnan inte var myndig. Det blev hon ju förresten inte i Sverige förrän en bit in på 1900-talet. Så det är inget konstigt. Det var så på den tiden. Hon var i den meningen mindre värd. Och då finns det alltså kristna traditioner som härstammar härifrån, som menar att den här undervisningen är inte kulturellt betingad, utan den är principiell. Det vill säga, den gäller ännu idag. Och frågan är då hur vi ska tillämpa det, använda oss av den undervisningen idag. Nu är det emellertid så att jag avvisar denna tolkningen. Kanske några som blir förvånade. Och därför får ni väl lyssna extra noga nu då. Jag avvisar den här tolkningen av fyra skäl. För det första så är ingen som är upptagen i Kristus mindre värd. Utan det som är kristen tro, det är att man genom dopet inte längre är jude eller grek, fri eller slav, man och kvinna. Alltså när det gäller värderingarna. Utan alla är jämlika i Kristus. Därför så kan inte jag ställa upp på en sån sträng tolkning. För det stämmer inte. Jag tror inte att det är så Paulus menar. Jag ska visa strax också. Ge ytterligare skäl för det så småningom. Det andra, det är att även om vi är jämlika genom dopet och i Kristus, så behåller vi detta med olikheterna. Det kan man hålla, man kan behålla olikheten utan att för den skull tänka auktoritärt med överordnande och underordnande. Man kan vara jämlik och ändå olik. Det tredje är det att varje, och det här är kanske mer en generell tanke, men när det gäller bibeltolkning så är det ju så att varje bibeltolkning måste ju kunna landa i en kultur. Alltså det måste, varje tolkning av evangeliet, varje förmedlande av evangeliet måste ju kunna förstås och tas emot också i olika kulturer. Det betyder att tillämpningarna kan se olika ut i olika tider och olika kulturer. Och det i sig är ett skäl till att inte ställa upp på en strängare tolkning som kanske rådde under de första 100 åren. För vi lever inte på den tiden, vi lever i en annan tid. Därmed inte sagt att vi kan upphäva bibelordet. Men vi kan förstå det på ett annat sätt. Vi kan stå upp på olika sätt. Och det fjärde som gör att jag avvisar den där tolkningen, den har jag redan sagt, jag säger det en gång till. Det är att det stör mig enormt mycket att feministteologer, militanta sådana om man får dra till med det, och liberalteologer, de ansluter sig till den där stränga tolkningen bara för att sedan göra ner den. Därför vill jag inte stå i den traditionen. För det går inte att försvara den. Det är en omöjlig situation i vår tid att stå och hävda det som jag sa här och som gällde Hugo Odeberg till exempel. Man kan inte säga att mannen är kvinnans chef i Kristus. Det kanske man kunde säga för 1500 år sedan eller 1000 år sedan. Men idag kan man inte säga det. Och Paulus menade inte heller, menar jag, det på det sättet som det har förståtts. Tyvärr så måste jag nog sluta där, för att jag kan inte fortsätta det här. Det som händer här nu då, va, det är att då kvarstår ju frågan vad som menas med att mannen är kvinnans huvud. Vi måste återkomma till den, men det får vi ta nästa tisdag. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi tackar dig därför att ditt ord också, när det för oss är svårt att begripa, så är det inte obegripligt. Ditt ord är klart, ditt ord är rent, det är tydligt. Och det är framförallt andefyllt, det är innerligt. Det är fyllt med din gudomliga och gränslösa kärlek. Herre, vi anar att vi rör vid någonting som är fantastiskt, någonting som är stort. Någonting som är som en hemlighet, någonting som rör kärleken mellan brudgum och brud. Någonting som rör förhållandet mellan Kristus och församlingen. Herre, vi ber nu att det här ska få sjunka ner i våra hjärtan. Att det ska bli bevarat. Att det inte ska förvanskas, utan att vi ska få fortsätta att meditera över evangeliet och evangeliets tillämpning. Herre, bevara det här ordet i våra hjärtan och låt oss få ta upp det här igen nästa tisdag. Herre, vi ser redan fram emot nästa tisdag. Tack för din närvaro. Tack, du ska fortsätta vara med oss ikväll och under dagar som kommer. Vi ger dig all ära, allt pris, för du är värd det, Herre. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är första Korintherbrevet vi har bibelförklaringar för nu. Det här var del 36. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.